Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
We want to be free to do what we want to do.
Godmiddag.
Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är Konkret.
Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för.
Det är kul att vara igång igen förresten.
Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner.
Vi är ju liksom inte nöjda med det här, för vi känner att vi kan gå på alla.
Eller jag ska vara bäst.
Vi kan gå på alla.
Den andra är osynlig. Ett finmaskigt nätverk av människor runt hela landet.
Kom igen då! Jobben! Hela vägen!
Den kallar vi idrottsrörelsen.
Nej, jag fattar allt precis här. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne.
Belöningen är den egna tillfredsställelsen över att ha hjälpt till.
Vi är idag samlade här i det vi kallar för stora rummet. Ett rum, om det här varit en lägenhet så hade man liksom inte fått räkna det som boyta, för det har inga fönster.
Just det.
Det trivs ju vi i, naturligtvis.
Och när man spolar, nu är det inte så många på kontoret, men när man spolar när man har gjort både det ena och andra så hör man väldigt tydligt. Man kan också urskilja vilket nummer man har gjort på
toaletten. Om det är det ena eller det andra.
Exakt, så pass tydligt hörs det.
Ja. Christian Arbetsson, och fantastiskt fint att höra din groteska hallönska.
Ja, exakt.
Fan vad jag saknat den.
Ja. Och olika hallönskor, du och jag.
Ja, det har vi.
Jag hade ett så kallat magic moment när jag kom hit. Jag kom tidigt, var först på kontoret nästan på mig. Fast det var jag inte, för det var en som var här före mig. Och så kom jag upp för trappan och så hörde jag ett blippande ljud. Så lutar man lite till vänster så får se vad som skedde inne i ena hörnet. Då står Christian Albinsson där och trycker planlöst på en skrivare. Så står som Xerox.
Jag skjuter
ut, utsläppt så. Otroliga sådana SLT-vibbar fick jag. Eller SLT.
Ja, men det,
som har färdats 20 år tillbaka i tiden till SLTs huvudkontor.
Ja, men jag är ju ute igen kan man säga. Jag har inte varit med på ett tag.
Nej, varför har du varit det?
Nej, men det beror på en kombination av på riktigt dåligt självförtroende och självkänsla. Jag kan inte riktigt skilja på dem. Jag kommer inte ihåg vad som är skillnad.
Nej, det är svårt.
Men du går inte ens ut.
Jo, men det är att det är inför alla skarpa hjärnor i det här rummet och lyssnarna som jag har haft de här kvalen. Jag har haft en egen kvalsvenska kan man säga. Men i alla fall, nu är jag tillbaka igen och har tvättat mig lite grann i morse och kammat mig och tagit på mig examensskjortan.
Ja, det måste vi berätta. Vi kanske ska vi göra så att vi krönar det här avsnittet med en bild på Christian Arbetsson i den här t-shirten då. Som alltså igen, spola kröken t-shirt.
Ja.
Den är ju onekligen snygg. Loggan.
Loggan är snygg och sloganen sitter ju. Däremot kan man ju ifrågasätta tilltaget att trycka upp replikas av det här och sko sig på någon annans.
Skor du dig på det?
Nej, jag gör inte det, men alltså de som gör det.
Ja, okej.
Okay. För vi återkommer ju till det, möjligen.
Jaha, så de har bara snott det liksom.
Ja, vi har ju alltså, som en cliffhanger kan vi säga att vi har ju pratat med upphovspersonen, alltså den som har kommit på sloganen.
Och som borde få alla pengarna egentligen.
Ja, som borde få en royalty, ja.
Ja.
Det är ungefär som att Björn Borg eller Javelli kalsongerna. Mycket bättre exempel. Javelli kläderna. Tänk om inte Thomas eller Andreas hade fått en del av det.
Ja, men det känns också som att Thomas Javelli skulle kunna ha sålt rättigheterna till namnet så asbilligt någon gång.
Ja, men det kan jag med. Det kan jag med.
Ja, det blir fel här.
Ja, fast då tänker jag att det mer kameral Andreas har varit liksom, där kompletterar de alla.
Ja, men den är ju väldigt fin. Ja. Det finns en renhet i den. Det är en flaska där man då föreställer sig att man häller väl ut det innehållet i den helt enkelt. Och så står det då spolar kröken.
Ja, verkligen. Och man kan också, det har inte jag tänkt på att den är lite krökt då, eller böjd.
Det är inte det. Nej, men den är ju heller inte krökt. Alltså, den lutar.
Ja, flaskan lutar. Och att det är, och jag tycker det är symboliskt att den inte lutar rakt ner så att säga. För att det de ville var ju att,
ja, just det.
Att bara att man skulle liksom dricka med måtta.
Ja, man skulle fortsätta dricka.
Exakt.
Drick man lite mindre.
Jag sprang på en annan kampanj, om man får kalla det så, i efterforskare här. Så kan du få se en sovjetisk variant på spola kröken. Den är lite mer laddad. Ska se vad jag hittar.
Fan vad de superryssarna, det är helt otroligt. Men alla ovanför liksom, trädgränsen, eller på att säga. Nej, men alla som bor norr om liksom, Tyskland måste ju supa hela tiden. Alltså alla folkslagen, det finns inga nyktra folkslag för att det är så mörkt och kallt. Liksom. Jag tycker det finns något härligt i det.
Sovjetisk antivård propaganda då, alla Gorbachev ser ut så här.
Den är, just det.
Kan vi berätta, det är alltså en som håller en vodkaflaska som att det är en pistol mot tinningen på en person. Så.
Redo att trycka av.
Avrätta honom. Som, tankarna går naturligtvis till Gulag. Ja. Fan vad rotten var det. Så, jävla, så oproblematiskt. Bara så. När man var liten, då kom jag ihåg att jag var så djupt tacksam över att jag hade bra bollkänsla. Alltså bollsinne. För att det var nästan omöjligt skulle jag säga att bli mobbad på gymnasiet. Eller i hela skolan om man hade ett bra bollsinne. Då tänkte jag så här, fan vad fint. För om man får välja en egenskap när man är liten så. När man kommer från en småstad åtminstone där. Liksom även de som håller på med typ musikgänget. Till och med de sysslar med bollsporter och sådär. Så var det bara så, okej, men ska man ha en egenskap? Ja, om man har bollsinne så kommer du liksom ta dig igenom. Du kommer komma in i alla, vet, innebandylaget, fotbollslaget, handbollslaget. Du kommer liksom ha en naturlig plats någonstans. Liksom. Men när man är vuxen så undrar jag liksom inte om motsvarigheten till bollsinne är typ ölsinne. Mm. Alltså att det är en lika viktig egenskap. För att om man inte har bra ölsinne, det är väldigt, väldigt svårt att... Alltså man träffar nästan
alla... Öva upp det.
Ja,
men dels är det det. Det är svårt att öva upp det. Jag tror jag har fått nästan alla mina jobb ute på något vis i sammanhang där man har sett alkohol och så vidare. Alltså jag vet hur många kontakter jag har liksom knutit på, inte, det behöver inte alltid vara krogen, men liksom i sammanhang där man får alkohol och sådär. Alltså det är otroligt viktigt att typ hantera alkohol väl, eller hur?
Mm. Ja, men de man har träffat med dåligt ölsinne på till exempel kickoff och liknande, det är väldigt sällan som de har själva den insikten, i alla fall inte publikt. Kontra då spelsinne eller bollsinne, det har man ju. Det fattar man ju själv att man har och kanske också skryter med. Ja, men insikten saknas ofta när man har dåligt ölsinne.
Precis, men för, om man har en väldigt, väldigt dåligt ölsinne, det vill säga att man blir kanske aggressiv eller man blir så här totalfull eller någonting sånt.
Eller sugen.
Ja, vissa somnade.
Ja, några som jag krökade med som somnade. Ja. Var aldrig på Baldes hage så dansställd som sov. Men är det... Sov när alla gick av bussen och åkte bussen hem igen.
Men är det bra eller dåligt alls?
Ja, det är väl en slags mellanväg kanske.
Men det är svårt att då knyta kontakter och bygga ett nätverk.
Om man sover.
Om man sover så är det. Ja, just det. Och det är väldigt jobbigt att umgås med någon som har dåligt ölsinne. Alltså man bjuder aldrig in en person, man orkar inte, men det är väldigt tröttsamt med någon som har väldigt dåligt ölsinne. Så att jag skulle säga att det är liksom så här, bollsinne är jätteviktigt fram tills man är kanske 18. Sen börjar det plana ut och sen kommer ölsinnet in.
Ja, men samtidigt vill man ju inte vara helt utan människor som saknar ölsinne.
Som kryddor så tänker
ja,
du till.
Ja, jag tycker det ändå kan förgylla en tråkig kickoff så.
Ja.
Jag kommer ihåg en god snack i veckan efter.
Jag kommer ihåg en kickoff jag var på, en av de tidigaste på när jag hade ett riktigt jobb så att säga. Och det var en kille där som blev ju, hade väldigt timid och lugn vanligtvis. Men sen så hände någonting, det bara slog slint liksom. Så han gick fram på dansgolvet och tog några tjejer på bysten helt enkelt. Och det var ju väldigt opassande. Ja. Och då sa cheferna till vederbörande, nu får du verkligen gå. Man ledde honom till stugan. Festen fortsatte och det var liksom inga större problem. Varpå han ja, 30-40 minuter senare kommer tillbaka superglad i hagen och in på dansgolvet igen och tar ju tjejerna på andra delar.
Ja, det är hopplöst. Det är väldigt viktigt. Det är nästan svårt att ta sig igenom vuxenlivet på ett värdigt sätt och inte ha liksom bra ölsinne. Så. Jag har en kompis till exempel som heter Emil. Jag ska inte gå ut med hans efternamn då. Alltså, otroligt ölsinne. Otroligt ölsinne. Alltså, han var hemma hos mig här om veckan, drack stark sprit efter stark. Och bara så här, jävlar, pratar likadant, svintrevlig hela tiden på gott.
Snällare och snällare.
Ja, men bara så här, hade kunnat liksom köra hem så. Liksom, alltså då, och då känner man så här, det är typ som att se Messi dribbla av liksom halva Betis. Det här är ju en lika stor prestation. Alltså vilken uppvisning. Ah. Man skulle nästan bara vilja säga, ska vi bara ta ett par ögonblick här och låta oss imponeras lite av liksom, Emils fantastiska ölsinne. Liksom, han är liksom där uppe. Alltså, jag bara satt och gapade.
Vissa vill ju ta av sig när de blir fulla.
Ja.
Klas,
så. Ja, vad fan är det?
Ja, det är också kul. Det kan ju vara festligt på ett lagom bra sätt. Liksom.
Sitter på en bättre restaurang på Kungsholm och så ska det börja slitas. Plötsligt är skjortan av. Oh. Så får man ju någonstans så här, okej, nu har vi 10 minuter på oss innan vi blir utkastade. Hända hela tiden. Någon, samma person måste ta av sig något plagg. Så.
Ta sig tröjan. Det är sjukt. Jag kan också tycka så här att alkoholism, nu pratar vi kommer ju prata om alkohol egentligen, men om vi liksom uppehåller oss lite till alkoholism, tycker jag alltid att det är väldigt starkt när det skildras bra på i film eller i böcker så. En av de starkaste scenerna, en sån här scen som jag liksom aldrig kommer glömma någonsin, det är ju i Mig äger ingen.
Madicken.
Jaha, just det, fast det är så jävla... Ja.
Men han är ju oftast glad.
Ja, fattar man inte det? Han var
fastnar exakt, ju han rävsax, alla nedvallar. Och är glad just ändå.
Det. Alltså slår han sin son. Det är mycket mörkare. Man ser det när man är vuxen så förstår man ju vidden av det mörkret. Ja. Men när man var liten så var det bara så här, okej, han är lite knasig. Så total alkad.
Men det var Manicken alltså?
Manickens grannes
farsa. Men är det inte likadant i Emil? Är det inte också Allan Edwall?
Han är inte alkis där, tror jag.
Okay. Han bara stänger in sin son.
Allan Edwall är ju med allihopa. Han är med i Rasmus Bluffen också.
Ja, just det.
Alkade är ju.
Nej.
Det är han väl ändå, eller?
Nej, jag tror
inte. Luffan är inte alkis.
Nej.
Paradisforskar. Bara på gott.
Han vill bara hemifrån. Lite egen tid. Den slutar med att de kommer hem till hans...
Ja, just det. Så har han ju en fru.
Och så undrar, vad fan har du hållit hus här? Men han vill bara hemifrån en säng. Det är fullt naturligt.
Jo, men då är den här scenen i Mig äger ingen, ni vet, Åsa Lindeborgs självbiografi om hennes alkade farsa, härdarmästaren i Västerås då. Och han spelas ju av Persbrandt.
Mm.
Och då är det en scen i filmen när hans kompis och Åsa då, som är barnet, hon sitter i bagage eller i baksätet på bilen. De ska åka och hämta honom och han har varit på torken ett tag. Liksom. Så stannar de till med bilen, han hoppar in i bilen och så ger hans kompis honom bara en flaska med ren sprit så. Och så bara börjar han dricka ur den så här 5 klunkar så ren sprit i, och Åsa sitter i baksätet och så här, men pappa vill ju hindra honom då, och så märker man på kompisen så här att han förstår typ att han behöver ha i sig den här spriten nu, för att annars liksom den avgiftningen som han är på nu, den är för tuff, så han måste få i sig den här spriten, så han liksom hindrar då ofta så här, att inte som att så här något slags jag är också full bla bla, utan bara så här, din pappa behöver dricka det här nu, och så bara dricker han så, så tar han andetag så, och så börjar han 5 klunkar till så ren sprit bara rakt ner i kroppen. Det är en jävla stark scen. Alltså alkoholismen där, det är liksom skildras på det sättet, det är otroligt. Nu lyssnar jag på Johan Kronemans självbiografi också som han har skrivit. Jag har varit med oss på den, han är ju tv-kritiker på Dagens Nyheter. Och han skriver också om sin, för han hade ju en tid när han var alkoholiserad, nu är jag nykter. Och då berättar han också så här hur han kan dricka på ett sätt som ingen annan kan dricka liksom. Han säger så här någon gång så här, vi är alkisar, vi kan dricka på ett sätt som ni förstår inte. Och då har han en gång när han har bestämt för att han ska dricka så här, och då går han först upp på morgonen, han vaknar vid 10 på morgonen, så går han upp och så tar han 2 Imovane som är så här sumpiller, för han vill skjuta på det lite grann. Slänger i sig dem, går tillbaka till sängen, somnar om. Vaknar igen vid 4-5 på kvällen. Går upp, går raka spåret till Systembolaget, köper ut en, ska se vad fan det är, han köper ut en Explorer vodka, tror jag att det är vodka i det. Gick hem och så han berättade, men så här, han läser in den här själv då på Storytel. Jag kan varmt rekommendera verkligen att lyssna på den. Det är ju jävligt starkt i det. Så gick hem, satte på tvn, stod framför tvn, öppnade vodkaflaskan och så drack jag. Kände ingenting. Bara drack vodkan ur flaskan. Bara stod han framför och dricker flaskan. Det är så jävla starkt.
Starkt och mörkt.
Verkligen, men liksom så här, fan. Det är liksom en, alkoholism är verkligen så här kraftfull sjukdom på något sätt. Liksom. Mm. För alla har ju inte det i sig. Alltså, Kronemans tes är lite typ att så här, det är bara de som kan dricka så alkohol på det sättet som kan bli riktiga, riktiga alkisar. Jag tror inte att jag kan inte bli alkis, för jag spyr om jag dricker för
ja,
mycket.
Ja, men jag tänkte precis, det hade jag också gjort.
Och jag blir för tröttare, men de som har det här fallenheten för att dricka alkohol liksom, så är det liksom en sån
jävla tur att man inte har det.
Ja, det är så jävla flyt alltså.
Jag kommer tänka på en film, jag har inte tänkt på den sen jag såg den för 15 år sedan kanske, eller 10 år sedan, men Flight tror han heter, med Denzel Washington. Han är flygkapten, lyckas landa ett plan som åker ut för någon slags turbulens och sådär, och blir först hjälteförklarad. Alltså, sen framkommer det då att han har krökat rätt hårt och är väl alkohol- och drogmissbrukare och sådär. Och så dras han in i någon slags rättsprocess, och hela försvaret då ska ju försöka få honom ut på rätt sida så att säga, så att de måste hålla dem nykter. Och så sitter han på ett hotellrum dagarna inför rättegången så där de har rensat hela stället på sprit såklart och låst in honom och sådär. Så hittar han en dörr in till, det är någon slags dubbelrum tror jag, så hittar han en dörr in till nästa rum där det finns en riktigt bra bar, så då, minibar. Som jag minns det så vet jag att han får syn på den och så inser han ju så här, nej men jag måste ju hålla mig, helt enkelt. Och sen så blir det typ svart. Och sen så kommer de och knackar på morgonen dagen efter. När han ska åt rätt igång, då har han ju inte klarat att hålla sig. Utan bara tömt.
Just det, så ska de fixa till honom så att han blir...
Då drar de i honom kola istället, tror jag. För att han ska kunna vara hyfsat klar. Det går liksom inte att få honom i ordning till rättegången. Så att de tar till de medel som de anser vara... De riktiga.
Ja, jag har också tips om den filmen då.
Ja.
Men att det finns en punkt där han så här, han inser att han inte borde. Och så här, och man, som tittare så tror man att han står emot. Men när han väl öppnar första skruvkorken där, sen så finns det liksom ingen återvändo. Ja. Ja, mörkt.
Ja,
det... Han är ryska propagandan möjligen hade kunnat hjälpa honom.
Ja, precis. Så skulle han läst Åke Stolts bok.
Men vad fan är Åke Stolt då?
Va?
Alltså, journalisten och radiosporten?
Ja. Nej.
Nej.
Sydsvenskan?
Nej, Sydsvenskan. Vi pratade om Åke Stolt i Barcelona 92. Återvände vi ut av hans dagbok.
Just det.
Så att han börjar bli lite av en husgud i podden faktiskt. Åke Stolt. Sen upprättelse någonstans. Han var ju kronikör under många herrans år. Och ingen pratade om honom.
230 avsnitt in nämner vi honom första gången.
Ja, och nu kommer han nämnas i varje avsnitt tror jag. Kanske till och med ska vara med honom.
Okay.
Ja,
han tror jag är pigg.
Fan, det känslan var att han var stendöd annars.
jag tänkte fråga Marcus innan, men jag tänkte, jag vill inte blotta min okunskap där. Det handlar väl om det där dåliga självförtroendet och självkänslan då.
Nu får du höja dig, Christian.
Ja,
du är på gott humör här.
Ja, verkligen.
Saknad, aldrig glömd kan man säga om Alvisa. Då är man lite nyfiken på spola kröken då. Alla, man har ju en relation till det, alla, man vet ju hur den såg ut. Man har kanske fått upp en bild på typ Janne Loffe Karlsson i en sån, jag kommer ihåg de bilderna man såg på så här spola kröken, då var det kanske så här Janne Loffe Karlsson bilder på det. Då trodde jag, alltså jag var ju väldigt liten då när man såg de bilderna, typ att det var så här kanske någon ironi så, för det var alltid på typ sådana människor som kunde.
Ja, det, nöjesmanshaken, det skulle kunna ha varit någon sån grej.
Ja, men och typ så här, vad heter han? Hoa Hoa, var inte han också så här spola kröken? Eller varför
jag tror inte det var han
pappaledigheten var hans grej. Ja,
alltså, Försäkringskassa. Ja.
Men han kan säkert varit med också, men det är ju en brokig samling som du beskriver. Det är ju Janne Loffe Karlsson och så är det ju Cornelis Vreeswijk och Torgny Mogren. Ronny Pettersson, Torgny Gustafsson och så vidare. Det var ju ett samarbete mellan försvaret och idrottsrörelsen och Systembolaget.
Okay.
Det var ju så det. Och upprinnelsen var väl det här att man var 55 va, som motboken avskaffades och efter det så blev det en ganska liberal hållning bland folk i allmänhet i Sverige kring alkohol.
Men
det
motboken blev, var att om du skulle
brattsystemet va?
Ja, precis, att man ranson.
Precis.
Du fick ett kryss, en liten bok när du köpte en flaska sprit. Mm. Och så fick du köpa ett visst antal, va? Eller?
Ja,
det bokfördes helt enkelt. Ja. Dina inköp och din konsumtion.
Ja, just det. Och var det då, hur mycket kan man dricka?
Alltså det finns ju på sätt och vis en motbok även idag. Det motsvarar väl då att man kommer till Systembolaget 2 dagar efter att man har varit på Systembolaget och inser att det är samma folk som hjälpte den senast man var där och att man är där lite för snabbt in på det senaste. Det är ju någon slags motbok.
Jo, men det är kanske en inre kompass som du
har. Man har liksom internaliserat motboken nu.
Det är därför jag har mustasch på mig nu, för att jag ska till Systembolaget idag.
Byta.
Man kan ju också byta systembolag om man bor i en större stad.
Det,
man ser på Marcus, han kommer liksom helt nya kläder. Så, vad är det här för en lång rock? Då får jag, så här, du har helt bytt utseende. Så här.
Lars Laban Arnesson på ett VM-kval i Tjeckoslovakien.
Vad får du lösning? Är du på väg till systemet? Näsan som sitter på så glasögon. Så, va? Vadå?
Men det är lite enklare så att säga, knulla det här systemet då, eftersom du kan byta. Du kan gå till Odenplanen
det har hänt.
Men man hade man, då motboken, då sökte man bara väl upp alla nykterister och så köpte man deras bok, antar jag,
eller? Ja, eller gjorde det hemma.
Brände hemma, ja. Mm. Just det.
Så det finns väl inte riktigt önskad effekt, gissar jag. Och sen, hur som helst när man...
Och krogen kunde man ju gå på,
ja, antar jag. Precis.
På tal om att vara alltså barns förhållande till alkohol och sådär, det finns ju så jävla mycket mörker som man ska ju passa sig här. Men jag har varit lyckligt lottad och växt upp i ett hem där det har krökats någon gång då och då, men väldigt sällan och sådär. Men min pappa, jag ska inte nämna någon namn, men pappa hade en polare som var singel många år. Han drack ofta kaffegök så fredag, lördag. Renat kaffe, satt hemma så själv. Rolig jävel alltså, och var med där ibland och sådär. Men framförallt så blev det mycket tomflaskor av det. Och tomflaskor för en 25-30 år sedan kunde man gå in på Systembolaget och panta så fick man 2 spänn i en liten maskin så, som sög in tomflaskor. Säg en rena till exempel, 2 spänn för en sån.
Ja, just det.
Så jag samlade på såna och kunde cykla upp till Systembolaget en onsdag så och panta 30 flaskor ren, alltså 10-åring som kommer med det. Så de måste ju någonstans ha tänkt så, vad
ser ju inte bra
i
ut.
Helvete bor han i för typ av hem? Så.
Så här, och då står liksom och bara lastar upp på bandet så här, bara kommer nya och de där.
Bara renat också.
Det bara går något alarm, de trycker på en sån rör, du vet, det går ett sånt internt alarm, så bara, nu har vi en son här med fruktansvärd situation hemma.
Så. 2 sportväskor så, och ryggsäcken fulla med renat flaskor. Fick man ut 60-70 spänn så det var ju kanon.
Om man får romantisera alkohol lite grann. Så,
vilket vi ju gör.
Ja, men vi gör det, men
vi problematiserar också.
Vi problematiserar, vi förstår också att det finns, att det är en sjukdom där. Men min kompis, nu ska jag fan inte säga något, hans pappa är liksom fullt fungerande men tycker om att dricka vin och så. Så någon gång skulle åka, nu nämner jag ingen namn, men då skulle de åka, ja men de skulle ta sig hem då vid gränsen igen. Och nu man får inte ta med så mycket. Så då packade ju pappan, min kompis då, han var kanske 5-6 någonting. Packade hans lilla ryggsäck så på flygplatsen. Packade den full med gin och vodka. Han skulle ta det igenom tullen så. Det var ju så jävla tung den ryggsäcken så. Han gick och balanserade så. Och bara, du vet, han vikte på tårna på hälarna. Och sen försökte liksom fortsätta nu bara ge dem här. Nu går bra. Så hjälper pappa dig med väskan sen när vi kommer ut på andra sidan. Slutade med att han ramlade så här och slog ut en tand så, mot en bänk. Nej. Mjölktänder, ingen fara.
Men fullt fungerande pappa.
Ja, jättefullt fungerande. Varm människa, fullt fungerande, skötte sitt jobb och så vidare.
Ja. Ja, men det var ju då att man hade börjat dricka lite helt enkelt.
Ja, spola köken.
Exakt.
Ja.
Man upplevde då att det är dags lite för mycket i Sverige.
Ja.
Så 71 så var Systembolagets marknadsdirektör James Engman, som var en ganska finurlig person som, om man googlar lite, verkar ha haft en ganska tydlig roll i reklam- och marknadsförings Sverige vid den tiden.
Var reklamare?
Ja, men precis, reklamare.
Men reklamare på den tiden, så 70-tal, det har man inte något emot riktigt. Nej. Det är nästan lite...
Arkitekt...
Ja, precis. Och det var liksom ett fint yrke. Man.
Verkligen. Ja, det är inte som för mig nu.
du är reklamare.
Reklamare.
Fast du är inte riktigt det.
Jag har blivit kallad reklamman i branschmedia nu och jag är inte odelat negativt till det.
Men jag tycker, du är också folkbildare tycker jag. Vad är det du håller på nu? Så nu lär folk om att spela kröken.
Det här är folkbildande, ja. Definitivt. Jag har googlat lite och sen ringt ett samtal. Ja, men det samtalet är jag lite stolt över i för sig. För att, hör här nu då, James Engman. Och det här måste man
rycker man ju till på lite på.
Exakt, man ser ju också framför sig att en person som ser ganska bra ut, har ganska bra klädstil, är lite så arkitekt / reklamare, så tänker man.
Mm.
Intellektuell givetvis och sådär. Kanske bor på ett bra ställe på Östermalm och sådär.
Mm.
Oklart om det är så, men kanske Lägstan. men det tänker jag mig.
Vad heter det så?
Lägstan.
Fan är det att jag har hört talas om.
Jo, googla det.
Är det bortre?
Nej, snarare tvärtom. Alltså, bortre.
Armékvarteren är de finaste väl på.
Ja, jag skulle säga Torstensonsgatan är väl kanske en av de dyra.
Grev Turegatan är fin
också. Diplomatstan.
Ja,
men precis.
Men Lägstan är ju...
Sibyllegatan är fin. Ja. Linnégatan, låga nummer på Birgarsgatan är fint också.
Ja, exakt. Men ja. Ovanför Jalaplan där, ja, just ovanför det. Där har du Lärkstan.
Ja, okej.
Okay. Mm. De har jättefina ambassadkvarter och så vidare. Ja. Gå där, och, ja, det är ju väldigt svårt att köpa där.
Där tror vi att James Engman bor.
Tror jag. Ja. Ja, ser vi framför oss att han kommer ifrån. Ja. Och då ser jag också framför mig att han, eftersom han har fått ganska mycket cred och han är marknadsdirektör på Systembolaget och sådär, ganska mycket makt i branschen, tänker jag. Och då kom han fram med en slogan och ett förslag då. Nobba nubben, det är hans grej.
Så det är hans förslag på liksom, Systembolagets kampanj, ja, för att minska
sin vinst varje år.
Ja.
Jag tror det är så jävla, det kan jag känna ånger över minst en gång i veckan, att man inte så här satsade på en karriär inom Systembolaget. Så jag tror det är perfekt. Kom upp där och var vd för Systembolaget. Så här, inga vinstkrav egentligen att tala om. Så här, man ska drickas med måtta och sådär.
Ja.
Perfekt.
Och ganska låg konkurrens också.
Ja. Ja, ingen konkurrens. Och
man har ett monopol, man går upp och så sköter man om ett monopol, ja, varje dag. Bara.
Idag ska vi sälja måttligt mycket alkohol.
Det fanns sant, det är fan ett drömjobb, ja, ju.
Inga. Men han satt i sin fru där också ju, Anita Sten. Eller ja, just det. De träffades väl och då var de kanske inte ihop när hon var i Stenbladets.
Nu tänker du på Göran Persson, ja.
Oh. Noga så med övertid och så ska man göra sån här... olika genomlys, utbilda personal och sånt.
Det är ju som att bedriva liksom, alltså kommunverksamhet, fast på lite, man får mer betalt på det. Helt, ja,
lite. Och att det är lite roligare varor.
Ja, just det.
Ja, nobba, ja, nubben.
Nobba nubben.
Det är väl kanske möjligen då att det är lite hårt, kanske nobba nubben, att man tycker att det är lite hårt anslag. Och det som händer då är ju att hans son, 16 år vid den här tiden, Björn, kommer in i bilden. Och vi kan väl nästan ta in Björn.
För efter... Nej, inte bara nästan.
Ja, vi...
Ja. Vi gör det.
Ja, vi gör det. Du, är du pensionär eller jobbar du?
Jag är numera pensionär. Jag har jobbat med marknadsföring tidigare, men nu är det lite lugnare dagar.
Så du bås på farsan på så sätt då, helt enkelt?
Ja, det kan man faktiskt säga. Vi diskuterade ofta vid matbordet de kampanjer han jobbade med. Och det satte sig, det gav mer smak.
Ja, jag förstår det. Berätta lite om farsan.
Ja, pappa var den här gamla standen. Han började som springpojke som 14-åring på Systembolaget. Via kvällskurser avancerade han, blev redaktör för en personaltidning och så småningom marknadsdirektör.
Mm.
Så han gick hela vägen och högre upp än så kan man inte komma, för högsta posten den är politiskt tillsatt.
Nej, men för, om man googlar lite på det här så verkar det som att han var ett litet namn i branschen på den tiden, var det så?
Ja, det var han. Jag menar, den uppgiften han hade här att ha en slags anti-reklam utan att prata illa om produkterna. Man ville ju att folk skulle köpa mindre och dricka mindre, men samtidigt vill man inte prata illa om sina produkter. Det är kanske egentligen är den svåraste formen av marknadsföring överhuvudtaget.
Mm.
Och det var många sådana kampanjer där Spola Kröken var en, kanske den mest omfattande. Jag tror man höll på i närmare 12 år med den kampanjen i olika former. Man hade en kampanjidé som hette Nobba Nubben. Och då satt jag i bilen hem efter att ha sett AIK Djurgården på Råsunda och sa att det där tyckte jag var töntigt, att det där skulle aldrig fungera på yngre personer.
Och då var du 16 år vid det här läget?
Ja, då var jag 16 år. Jag kan inte säga att jag söpte på den tiden. Men man pratade ju om det här i alla fall i skolan. Och visst hade man smakat någon gång. Men då föreslog jag, varför kallar ni inte för Spola Kröken istället? Och han var så ödmjuk, James. Så att han tyckte att ja, det var riktigt bra. Mm. För att det är lite grann problemet med alkoholpolitik var att man hade en nykterhetsrörelse där det var absolut noll. Man skulle inte smaka en droppe och det var många som inte tog det till sig. Men det här med Spola Kröken, att inte dricka så mycket när man drack och helst inte heller så ofta, det var en annan approach och den visade sig fungera väldigt bra.
Ja, men det är väldigt intressant, för det där sa du liksom ganska instinktivt i bilen. Hade du tänkt mycket på det eller bara kom det till dig? Liksom?
Nej. Jag fick höra det då i bilen att han hade tänkt att man skulle dra galt. Men det kom ganska långt i den här kampanjen med Nobba Nubben.
Mm.
Och jag tyckte liksom att det är inga som jag pratar med som sitter och dricker nubbar. Det var liksom inte det som jag tyckte var, utan det var väl äldre personer som drack nubbar. Det är klart man dricker nubbar på till påskluncher och midsommarluncher, men det gör ju inte ungdomar. på det viset.
Ni pratade om kröken, liksom, eller att kröka då som ett begrepp.
Ja, kröka. Det var ju det folk pratade om, att man skulle kröka till helgen och till fest och sådana saker. Sen är mycket i min åldersgrupp var det kanske mer prata om den och verkligen göra det. Men, men ändå, det var det ordet som gällde då. Mm. Och inte nubba. I helgen ska vi ta och dricka nubba. Alltså det fanns inte.
Men kom du ihåg hur det liksom... För sen åkte ni hem och vad hände sen? När kom det till dig att ja, men vi kan faktiskt använda detta?
Han tog i det här och bestämde sig ganska snabbt. Han pratade lite grann med några andra och det var väl flera som tyckte att det borde vara nobba nubben i alla fall. Men han insåg att han trodde att det här skulle kunna ha en bättre effekt. Sen det som jag kanske tycker var det geniala som James gjorde, det var att han kopplade ihop det här med idrottsrörelsen. Mm. Att idrottsrörelsen och många olika specialförbund, små som stora, blev ju sponsrade med det här. På den tiden hade man inte reklam. Men det här var inte reklam, det här var ett samhällsbudskap. Mm. Och på det sättet kunde man knyta ihop och få ut det här budskapet väldigt starkt ute i samhället. Så att det var ett stort arbete sen att genomföra det här.
Men den här kampanjen, hur togs den emot bland ungdomar? Så där? För jag tänker att den har fått en väldigt kultstatus nu, men när jag var ung så hade vi någon sån här vågaprojekt och det var ju knappast någonting som de coola i skolan omfamnade. Liksom. Hur var det med den här kampanjen?
Nej, jag tror inte att de omfamnade den här kampanjen. Men däremot så tror jag att via idrottsrörelsen, när Honken Holmqvist är med och säger det här, som var ju en väldigt stor ishockeymålvakt på den tiden, och andra stora kända idrottsstjärnor pratar om det här och är med på bilder med det här. Bengt Bedrup var ju tv-kommentatorn, var ju inblandad också. Det tror jag var det som gjorde effekten på de yngre.
Jag läste någon undersökning om att om det var 8 av 10 svenskar som efter de här 10-12 åren som hade uppmärksammat den här kampanjen, måste vara ett unikt genomslag.
Ja, det är unikt genomslag. Verkligen. Och konsekvent arbete, kopplingen till modernt språk, snygga kampanjer och just kopplingen till idrottsrörelsen som ju inte fanns inom reklamen på den tiden. Mm. För det är flera aspekter som samverkade. Sen kan jag nämna att jag tycker det var väldigt tråkigt när ett avrymjölksföretag mycket kampanjer rätt av och går ut med på stortavlor i Stockholms City. Det gjorde ont.
Ah,
jag tycker
det
var extremt låg marknadsföringsteknik av det företaget.
Mm. Ja, det kan jag nämna, så slipper du. Det är Oatly då du plockar på som lite rebeller.
Ja,
mm.
Ja, och jag tyckte det var oerhört tråkigt.
Mm. Ja, men det förstår jag.
För de har varit så skickliga. Jag har sett upp till dem förut. Men det där tyckte jag var ett riktigt lågvattenmärkt. Och de har inte frågat om lov eller någonting heller, så vet jag.
Mm. För det men, går ju att köpa. Ja, men visst, ja. Men det går ju att köpa t-shirts och liknande merch så att säga med spola kröken på
det. Jag vet inte hur det går till heller, för att så vitt jag vet så har ingen fått tillstånd till det. Mm. Det, hur det går till, det vet jag inte. Men jag säljer ingenting i alla fall.
Nej, men det borde du få. Nej, men det borde du få cred för. Vi kanske ska göra en shoutout här att man måste liksom fråga dig om lov. Det var inte så svårt att hitta dig ändå, men det krävdes lite detektivarbete, men för en vanlig googlare så går det ju.
Men jag tycker det är jätteroligt att ni uppmärksammar det, för att jag vet inte om ungdomar idag säger att de krökar. Jag tror inte det. Men man kanske skulle ta fram någon liknande kampanj idag, därför att den hade ju ett folkhälsosyfte.
Mm. Var bodde han någonstans då?
Jo, en googling här ger vid handen att han bodde ju mycket väl då på Linnégatan 56. Ganska högt upp ju, bredvid eller jämte Skeppargatan, Grevgatan. Det är ju jävligt fina.
Det är precis så här, det är också därför man hade respekt för den gamla tidens reklamare. Typ att det var så här mycket magkänsla. Det var bara så här, är det inte typ den första scenen i Mad Men? Det är väl typ att de sitter och ska hitta på en slogan för de här Lucky Strikes, va? Och så är det bara att de sitter där bara, toasted. Och alla håller på dem annars. Märkliga små idéer, så han bara it's toasted, och så är det liksom, det blir kampanjen, eller kampanjen, det blir själva sloganen så här, it's toasted, alltså så här, det är så rent och enkelt. Att det är också så här, man vill att det ska vara så här, han bara, varför kör ni inte spola kröken istället, och stannar bilen så stänger av sporten och bara continue.
Ja, men det är, ja, det är lite så.
Ja. Nu är det så datadrivet, det är liksom man marknadsundersökningar om man tittar på
TV-reklamen har förstört mycket också, tycker jag.
Mm, den är så
mycket häftig att vara reklamare och jobba fram en sån här.
Med något spännande, något man kan leka med sin kinders pissöverraskning. Något man kan leka med choklad. Så hör man ju.
Som om någon unge någonsin så har önskat sig ett kinderägg och tänkt på att man vill ha en överraskning också. Herregud alltså.
Jag tycker det var fint också av James då. Jag tänker mig att eftersom han var så uppburen där att han kanske inte skulle lyssna på sin son. Men helvete vad coolt att han gjorde det. 16-årig son som har satt en av de största slogansen och reklamkampanjerna någonsin i Sverige. Ja. 9 av 10 visade undersökning efter det här. Jag höll på i många år, fram till 80-någonting. Visade det sig att 9 av 10 svenskar hade sett den här kampanjen.
Mm. Ja, det är ju, den är ju fastetsad där inne någonstans. Mm. Ju. Jag har sett klistermärke hemma fortfarande faktiskt. Men på väskor och på omklädningsrumsdörrar och på sargkanter och på skåpsluckor. Luckor.
Luckorna
alltså.
Skåpsluckor.
Och så vidare. Ja. Men det, och alla var ju med. Ja. Alltså, jag har ju kollat runt och letat. Jag har ju till och med köpt lite gamla spola kröken grejer då. Inte nyproducerade saker som vissa köper.
Oj. Och som inte Björn får royalties för.
Nej, vi swishar Björn. Han har säkert ett sånt swish-nummer någonstans. Ja, man kanske swishar
mobilnummer.
Och alla är med. Det är hockey, det är fotboll, det är skidorienteringslandslaget. Som om någon någonsin trodde att de krökade.
Nej, noll problem med alkohol.
Och sen kan det också vara så här, gör som vi bandyspelare, spola kröken. Mm. Fanns det ju klistermärken på.
Och men det var och handbollen inte, var ju samma sak med.
Verkligen, men det, finns inte, det finns ju inte en enda bandyspelare som har spolat kröken.
Ja, just det.
Nej.
Men det finns ju lite problematik i det också att man inte kom in i början.
Kjell Kruse har ju inte spolat kröken. Ja,
Fosshaug känns som att han spolade kröken. Inte.
Ja, hänger vi ut. Nej, men att man...
Får man säga sånt? Är det förtal? Eller att man bara...
Ja, det är förtal. Det var inte alldeles lätt dock att komma in på de här idrottslagen. Jag vet att AIK till exempel förbjöd det, tror jag.
Förbjöd själva kampanjen?
Ja men precis. För att, och det var nog inte egentligen för kampanjens innehåll, utan för att det tillåts ju inte reklam inom sportvärlden på det sättet.
Men det klassades väl inte som reklam? Detta?
Nej, exakt. Det var samhällsinformation. Så det var på så sätt man kringgick det.
Ja, just det.
Men det tyckte jag ändå var snyggt, för då gav man ju pengar till ungdomsverksamheterna i de här respektive föreningarna och förbunden. Så att de var ju tidiga med sponsor också på ett väldigt trevligt sätt. Så att, som nu är Legio.
Får jag dra bara en liten så alkoholisthistoria? Är du klar, Christian? Eller?
Ja, jag är klar.
Får jag bara liksom...
Ja, om det är en orienterare.
Jo, jag satt på... Jag har ju flyttat ner nu, så jag bor ju på liksom Östra Söder ju, nere vid Ringvägen. Väldigt, väldigt... Katarina Barngata är en av de Sveriges mest tätbebodda gator. Mm. Och då, det har gjort att det är en av anledningarna till att jag har varit så lönsamt att till exempel bedriva krog nere på Söder. Det finns väldigt många så kallade vattenhål och så vidare. Och ett av dessa är ju Polhem som ligger nere på Ringvägen. Och då är det så trevligt att dit kan jag liksom gå och bara i t-shirt oavsett, för att det är så nära min port. Så jag kan liksom gå ut dit och så kan jag bara gå in där och sätta mig. Och så gick jag dit och så skulle jag förbereda till podden. Så jag hade med mig en bok och så satt jag där, läste lite och drack en öl. Och då sitter tre stycken sådana som stammisar där då. Och pratar, och då är det en finne och så är det två stockholmare och så pratar de, och de är ju liksom alkisar på ett sätt som är såhär, inga problem med det, eller de är liksom, de har kommit ut ur garderoben kan man säga, det är inte så att de sitter där och hymlar med, utan de är ute och dricker mycket liksom. Och så sitter de och så blir jag först väldigt glad, för de pratar väldigt mycket om så här gammal europeisk film, så här Emil Kusterda-filmer, och de pratar lite om så här finsk film och Bergman och sådär. Jag tänkte, det här är Stockholm för mig liksom. Det var det här jag drömde om när jag bodde i Varberg, att så här, man skulle komma och så var även alkisarna var liksom kultiverade i den här stan. Så sitter de där och så har de liksom ett härligt, trevligt samtal, och sen så är det då, börjar närma sig stängning, och då är det en av dem som är stockholmare då som bara så här, fan, jag skulle vilja ha lite stark sprit. Och då säger den andra stockholmare då så här, men varför tar du inte bara, ta ett järn då, de har ju absolut vodka. Och då brinner det till i ögonen på finnen. Och nu blir han, nu är samtalet så pass relevant att han kan liksom inte, nu går han in nästan i affekt. Han säger så här, du ska inte dricka absolut vodka. Så han bara, vad är det för problem på det? Det är ju jättegott. Det är ju jättefin, ren vodka. Vodka ska inte vara rent, säger finnen då. Så här. Ja. Och nu märker man, nu börjar liksom blodet upp i ansiktet. Så här, liksom, och,
fint att se det engagemanget.
Ja, men
det
är, nu som kommer, när jag pratar om handboll eller reklam.
Eller reklam, ja. Men nu ser man, nu är det allvar. Han, och då en person som har suttit två bord bort, han har överhört det här också. Och jag spänner ögonen med, det är ju nu alla i rummet är med. Liksom, så här. Han bara haltar över med sin käpp så här, från sitt hörn. Så här, han bara, håller med, renhet i vodka inte synonymt med kvalitet, och sätter sig då, för nu ska vi liksom avgöra det här, så här. Och han i Stockholm märker så här, okay, jag har liksom, jag kan inte detta, jag sitter med en alkoholiserad finna, jag får nog backa tillbaka. Så han börjar ställa frågan, vad ska det vara för vodka? Konjak har mögelprodukter i, det är därför det blir så satans bakfull, men det är också det som ger smak. Vodka ska inte vara det. Och då ställer du det här, okej, okay, men vad ska man dricka för någonting då, frågar stockholmarna. Och då fibblar jag upp min telefon direkt så här. De här vodka
tipsen
kommer jag ju spara för resten av livet, ja, såklart. Och så börjar han då. Och så, vad dricker du då? Och så här, jag dricker ryska standard. Alltså standard, alltså rysk standard vodka. Som inte finns att köpa på alla systembolag, men man kan beställa då och då. Och det är liksom en vanlig, ganska billig vodkaprodukt. Men det är liksom, den är liksom, det är liksom en riktigt bra vodka. Standard fin vodka då som man kan
enligt
dricka.
Den här alkoholiserade
finnen då. Så jag tycker det är också märkligt så att jag sitter ju inte där och tänker någon slags metakognitiv så här att åh, vad kul det ska bli att höra, utan det är bara så här, man spetsar
öronen.
Jag spetsar öronen instinktivt bara så här, det här kommer jag komma ihåg. Och när han säger då vodka ska inte vara något, det kommer jag liksom aldrig glömma. Mm. Och ryska standard kommer jag ju dricka resten av mitt liv. Det är lite märkligt så att på poolen då, fantastiskt lite.
Men det är också kanske för att du har haft de här drömmarna när du var i Varberg, att det här romantiserade tillståndet på Södermalm. Mm.
Tony Adams.
Ja.
Ni vet vem han är. Född 1966. Kom till Arsenal när han var 14 år. Mittbacken som är Arsenals mest framgångsrika lagkapten genom tiderna. När han var 21 blev han lagkapten. Det är otroligt. Det har jag faktiskt strykit under här i mitt
lilla dokument.
Det är ändå otroligt. Arsenal som är ett jättebra fotbollslag på den tiden. Han är 21. Mm. Kan vi bara liksom
ta in det lite.
Så. Mm.
Han såg ut som han var 32.
Och det var liksom inga duvungar. Nej. Och det var inga klubbar som hade jobbade med värdegrunder så, som de fortfarande gör visserligen. Men absolut inte vid den tiden Tony Adams kom fram. Så jag tror inte att man hade kommit så långt i det arbetet. Nej.
19 år i Arsenal. 10 stora titlar vinnaren. Han är den enda lagkapten som har vunnit ligan i 3 olika årtionden.
80, 90, 00. Mm. Är det sant? Alltså? Ja. Helvete vad saknas sådana spelare. Det bara,
du rycker till dig din ischiasnärm.
Ja, precis. Fan, det började skrika i kroppen. Hur många säsonger gjorde han i Arsenal, sa du?
19
säsonger. Mm.
Alltså 4 ligatitlar, 3 FA-kupper, 2 ligakupper, 1 cupvinnarkupp och 2 Community Shields. Fan, det blir 7, 9, 10, det blir 12.
Ja, många.
Ja, många. Totalfyllo. Men ingen märkte det, för alla andra drack ju så mycket också. Mm. Så när han...
Alltså under karriären då?
Under karriären, ja. Mm. Han kan ju liksom sova 3 dagar i sträck utan att sova. Bara kröka och sova. 3 dagar i sträck. Så när han kom ut
och sen möter Leeds borta, var bäst på plan.
Ja, blir matchens vinnare. Det finns, alltså han tar själv upp en sån historia när han krökar så jävla hårt 3 dygn liksom. Han är ute med laget och krökar på tisdagen, super sig genom tisdagen, hela onsdagen, kommer i torsdagen till matchen i samma kläder som han hade när han var ute tisdagen, byter om, åker på match, blir matchens lirare liksom. Det, du vet, och det här är inte så här, det är inte 60-tal liksom. Det är inte 70-tal heller. Det är som sent 80, tidigt 90 som man gör de här grejerna. Så här. Jo, men alla andra dricker så mycket, och inte bara i Glenn Hussein har berättat mycket om hur de kunde kröka i Liverpool och sådär. Deras schema var ju typ så här. Man gjorde några träningar på förmiddagen, sen krökar man så här, och så var man ändå bäst i hela Europa. Så att när han kommer ut, han bara, I'm an alcoholic, säger han till sina lagkamrater. Och de bara, no you're not. För att de bara,
du dricker, då är det också.
Du dricker liksom lite mer än vad jag gör, men så här, en alkoholist är någon som går runt, vet, med en hund i koppel och liksom sitter på en alltså, de bara, no you're not. för de hade liksom till och med ett system så här i laget att de krökade så mycket, och så hade de invägning. Det var liksom det som var grejen, typ George Graham var coachen då. Han bara, men man hade typ ett invägningssystem bara för att se så att man inte var liksom totalt så här, lagt på sig för mycket. Det var typ så liksom det var typ fysiologisegmentet liksom. Det var så här. Och då hade Adams ett sätt att han kunde lura den vågen, för han som skulle titta och läsa av stod bakom. Då kunde han lägga två fingrar så på den pålen som går upp så på vågen, så att han blev liksom ett halvt kilo lättare och så klarade han invägningen, så bara gör fit, sa han, och bara så fick de in. Och då gick de till, jag hade liksom också i maskopi då med liksom, någon, så att de hade så här en väst som de tog på sig, som man hade för att, jag vet, farsan använde sådana väster också, för man skulle sätta sig ner och man skulle banta ner sig i brottningen. Då hade de ett system som var att, alltså flera i laget då, att de kunde gå in sig på toaletten, ta på sig en sån väst, dra på sig jakttröjan över, och så svettades de ut all alkohol så under uppvärmningen liksom. För de gick det rakt ut i porerna och så var man typ nykter. Det är ungefär som att basta ur en fylla så, det är väldigt effektivt liksom. Och det hade flera spelare i laget då, så man kunde liksom sätta det i system, och det gjorde liksom, alla gjorde det, eller inte alla, men några stycken liksom.
Paul Merson gjorde det, tror jag.
Ja,
det är känslan.
Ja, det är verkligen känslan liksom.
Men jag ser det vid ett tillfälle då, 1990, Arsenal ska iväg på en sån här, jag vet inte om det är, jag fattade faktiskt aldrig om det var för säsong eller slut på säsong, de ska iväg på en sån här Asien-turné, och det betraktade ju turnären som att det var ju, nu är det semester, och då visste han så här, nu kan jag, åh vad skönt, nu kan jag kröka utan att ens ha roligt samvete för att jag gör det. Så bara super som fan, dricker sig totalt full, är någonstans i en stad så här, det är Essex, han är väl från Essex också, och så är det bara några så här random folk som har en barbecue på någon tomt, och de bara, fuck, just Tony Adams här, vill du komma in på några, a few som de säger då, käka lite mat? Han bara, absolut, så här, jag ska vara på flygplatsen om 3 timmar, men det blir bra. Så han går in där, så dricker han, alltså totalt redlös på så sätt att han knappt kan gå liksom, med de här vilt främmande människorna. Och sen ska han köra då till flygplatsen, och han så här, en timme till planet går, och så kör han och kör rakt in i en sån tegelmur utanför ett sånt, ni vet, sånt brittiskt flerfamiljshus liksom. Mm. Bara forcerar den muren som är sin bil. Och säger också så här, alltså, jag använde aldrig säkerhetsbälte på den tiden, men av någon jävla märklig anledning hade tydligen slitit på med det nu, vilket gör att han överlever då, så att han får bara några skråmor så här. Raglar ut den bilen, och bilen är totalkvaddad, det finns bilder på den bilen, han är totalkvaddad. Då kommer de som äger det huset, de kommer ut så här och tittar på det här åbäcket. Då har liksom
bilen eller tornären.
Båda. Okej, här är liksom, han är väl inte lagkapten i landslaget då, man spelar i landslaget. Och du vet, Arsenals lagkapten står här ute och så här, kan knappt röra sig i och har kvaddat våran tegelmur. De bara tittar på honom så här, tittar på bilen och så bara, you want a drink?
Kom in på a few.
Det är så ser alkoholromantiken ut i England på den tiden. Och han åker in i fängelse för detta då. Alltså, jag tror han får så här 3 månader, med sitter kanske 50 dygn eller någonting i fängelse då. Men det gör ingen vidare, det får ingen större effekt på honom. Alltså, han fortsätter kröka sig igenom det. Då, nu är vi i 90. Bobby Robson tar inte ut honom till VM 90, vilket är lite sådär. Och då har det väl snackats, jag tror, det verkar inte som att det explicit har att göra med att han har alkoholproblem, men man kanske kan ana att det ändå är det typ. Kom inte med VM 90, fortsätter kröka, försöker ändå ha lite kontroll över det. När England åker ur EM 96 mot tyskarna, va? Så Gareth Southgate är det som missar sista straffen. Då förresten går Tony Adams, han är ju lagkapten då. Då går han in i efteråt. Så kommer han in i omklädningsrummet. Då står Gareth Southgate och gråter så här. Han är ju helt förstörd. Det är liksom, då säger Tony Adams så här, you let us down today.
Nej.
Och han bara, du vet, vet inte hur han ska reagera. Han bara, ha ha. Fast så gråter han, bara skämtar så här, bara, not just us, the whole country. Någonting sånt.
Nej, vad fan.
Alltså det finns,
ja, det är ärligt.
Så här, jag har liksom, det är lite parafraserat. Jag tar in den här helt underbara jävla intervjun. Jag vet att jag har pratat om det, tjatat om det innan, men när britter sitter i de här jävla intervjuprogrammen, alltså hur jävla svänger och roliga de är. Nu kan ni få lyssna lite.
Parkinson.
Ni kan höra, nu vet ni vad som hände. Men när Tony Adams berättar det här i en intervju, YouTube-grej med Peter Crouch, så kan du lyssna på hur han berättar om det här.
I remember coming into the dressing room after Gareth's done it, and I said, you've blown it, Gareth.
That's how he said it.
I said it, rude words, and I kind of checked, and he's in tears, the guy, but yeah. It kind of shook him out.
But he
kind of went, oh, yeah. I said, you've let us all down.
You let us all down. Did you mean it, or you
I think it was, you know, as a leader, as a captain, you've got to know our people tick, and Gareth's one of the good guys, and let's be honest, he's a cracking guy, and I knew I was comfortable doing it to him. You know, some people might not done.
Den här intervjun, alltså, han blir så jävla glad. Han sitter, han kommer in så här, Tony Adams, han har på sig en orange kostym, orangea glasögon, renraka, assnygga han är också, så här, fint sminkar också, och så sitter de så här otroligt nära varandra, han och Peter Kramers, och så sitter de så här nära varandra, och ser ut som att, någon gång ser det ut som att Tony Adams ska svälja Peter Kramers lilla huvud, så här. Alltså de sitter så jävla nära varandra, och så är det asroligt och svängigt, och han bara, du vet, det är bara en sån jävla härlig intervju, ni måste verkligen titta på den, jag ska försöka lägga upp ett litet utdrag från den kanske på våran Instagram, otroligt härlig intervju, där han bara berättar om sin karriär och lite roliga historier. Alltså, otänkbart att tänka sig att så här,
granen.
Ja, men du vet, Berg och Emil Forsberg. Det är otänkbart. Det är otänkbart. Men här är det bara, du vet, han kommer in, han har så fula kläder på sig. Och så det här rena, fina, stora, mäktiga ansiktet som Tony Adams har också. Han är så...
Det fanns ju, de finns ju inte kvar, men det är ju också, vi pratade om det i, när vi pratade om SM-finalserien 95-96, att idrottsmän såg ju gamla ut.
Ja.
Alltså, Tony Adams har ju alltså, även om man var 20 så har han ju aldrig sett i närheten ut att vara 20 år. Så det är alltid ut som en farsa så. Och det gjorde ju folk förr. Idrottsmän, fotbollsspelare, hockeyspelare, spjutkastare,
man skulle typ så
orienterare, ta med fan, så ut var 40.
Ja, men tänk så här, man är på typ en Finlandsfärja och så bara det går riktigt höga vågor och så står Tony Adams ute så och håller en hand hårt på relingen så bara tittar med stålblick så ut, fast blick så ut över Östersjön, böljande Östersjön, och så börjar man känna att man blir lite orolig så här, man har Estonia i bakhuvudet. Då skulle man bara vilja gå fram och hålla honom i handen så, du vet, bara ta tag i honom och så här, hålla i Tony Adams så liksom. Tillbaka till 96 då. Han har gått in där och han säger det här med viss skämtsam ton då till Gareth Southgate. Liksom, de har väl den, det är väl hyfsat högt i taket kan man tänka sig. Men då går han i alla fall ut och super ner sig totalt då efter 96. Och sen så säger han då till sina lagkamrater, det är då han säger det här, I'm an alcoholic, och de bara, you know you're not. Och, men han förstår så här, jag måste fan handskas med det här pisset liksom. Och samtidigt då så kommer ju, slutar Graham som coach i Arsenal och Wenger tar ju vid då. Och Wenger kommer ju där med sina liksom, han har ju ett mer vetenskapligt liksom förhållningssätt. Jag vet att innan var det så att de hade en, alltså en fri bar typ i anslutning till omklädningsrummet som de kunde gå till efter matcherna sådär. Nu, han ställde undan det såhär, det här finns, det är en dry bar nu liksom. Och istället för att de, som det var innan då, de åkte på bortamatch så hade de någon liten genomgång så fick alla gå tillbaka till rummet och göra vad fan de ville. Nu var det såhär, nu skulle man, då ringde Tony Adams någon gång och bara såhär, he wants us to stretch. Ska de stretcha så här? Jag fattar ingenting. Så fan ska vi stretcha? Du vet. Men Ars Wenger för in det liksom. Och det gör ju att han kan ju förlänga sin karriär här, Tony Adams. Han vinner ju liksom en titel till på 90-talet. Han vinner en titel på 00-talet. Så han får ju liksom ett par titlar till. Han får en ny fin skjuts i karriären. Han är kapten 98 i fotbolls-VM och sådär. Så att han får ju liksom en ny skjuts då på den här. Och han är liksom fortfarande ren då. Och jag har alltid tänkt det som att så här, okej, fan, när man väljer att bli liksom nykter alkoholist, det priset är så högt att jag tänkte, alltså, fan, är det ens värt det? Alltså, att aldrig mer kunna kröka? Är det liksom, alltså, at what cost liksom? Så här. Men när man hör på intervjuer med honom efteråt, för han har ju också startat en foundation och sådär, och han är ju hela tiden väldigt aktiv fortfarande, han går på möten hela tiden fortfarande. Nu under corona så har han så här fortsatt arbeta med sin, han är ju still a recovery alcoholist liksom. Och det finns någonting oerhört, återigen då, vilken kraftfull sjukdom det här är med alkoholism. Liksom. För när han pratar om det här sen också, han står med sitt rena, fina, stora ansikte och pratar om liksom, sin tid som nykter alkoholist, så finns det bara så här något jävligt fint i det. Så jag tänkte att vi kan liksom avsluta med den härliga känslan som finns i nykter alkoholism.
I'm Tony Adams and I'm more than my past. Arsenal captain, ex-offender, England captain. In recovery, dad. That's all I've got. I've got five. I drank for 12 years, 11 and a half of it, prison, intensive care. The denial was strong. No stage did I ever want to give up. My mother-in-law came round, got the kids, took the kids off of me. But she also gave me a card of a therapist. And the first time in my life, in the April of 96, I didn't want to drink anymore. I started to cry like a baby. And well, actually like a man, for the first time in my life, I started to cry and it gave me the tools to clean up my past. And from that day, I've never had a drink. So I tell my children, they came home and they said, oh, Dad, you crashed your car and went to prison. Blah, 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 some of the kids at school. So I said, yeah, go back and tell them your dad's a recovering alcoholic and he hasn't had a drink for 22 years. And he's very proud of that. And you're very proud of him. fill it up with the wind.
Det är jävla mäktigt ändå på något sätt.
Fotbollsvärldens mest rakryggade fotbollsspelare i dubbelmärkelse då kanske.
Ja, men kanske. Enormt lång nacka hade han ju också.
Svårt att vara rakryggad då.
Halva kroppen består ju av hans långa nacke. Så här. Så här, kul, när de, gjorde, de hade den här alltså, offside-fällan. Det var ju en klassisk sån backlinje där ju, under en period. Som jag kommer aldrig ihåg namnet på de här andra. För att jag tycker de heter omöjliga att komma ihåg. Men det är väl Martin Keown, men han är inte, jag tror inte att han är med i den klassiska.
Han hade också en jättenacke. Framförallt var det en hårig nacke. Man visste ju inte riktigt när frisyren slutade på honom. Han fortsatte ju bara växa liksom, längs med halsen och nacken. Och ut på armarna och så.
Jo, men de har ju den här offside-fällan som de var så kända för Arsenal då, att de alltid gick upp. Och då gjorde ju alltid Torren så att han själv sträckte upp handen. Här är offside, vet så här. Och det... Det finns ju liksom oräkneliga klipp när det inte är offside, men hela backlinjen bara sträcker upp handen och så slutar de spela och så står ju linjen och bara, ja det är väl offside. Alltså, ja, det finns inget att välja på, för de har ju alla slutat spela så här.
Det
de
var offside-fällan.
Under den provet så bestämde de bara själva så här offside, men sådär, så där, alltså, bara går och viftar med huvudet så och bara offside.
Fan, jag tycker inte de unga spelarna, nu ser jag mest inhemsk fotboll, men jag tycker inte de unga spelarna har det här att de sträcker upp. Det enda jag har sett nu på senare tid, nu tittar jag faktiskt till och med på allsvenskan ju. Det är Andreas G. Johansson. Han sträcker upp handen. Han är rakryggen, han har en lång nacke.
Fina sekvens. En hel backlinje springer upp, sträcker upp handen, får ingen respons från Lindelöf. Måste vända om och springa jagen.
Det ser man inte längre.
Det behövde aldrig turneras. Han bestämde bara, offside.
I mean, jag sa ju till dig, fan vad man kan sakna Arsenal på den här tiden. Ja. En sen kvällsmatch på ett mörkt, kallt, blåsigt Highbury. När det här gänget klev ut så då blev man fan underhållen. Lågt placerad kamera så på ena långsidan. Vad fint var det.
Hyland, Hyland, Hyland. Det har blivit dags att hylla våra Hyland-prenumeranter. Vi gör det en gång i veckan genom att sätta er i ett sammanhang som vi tycker är ärofyllt. Och vi spelar alltid världsartisten Enyas superhet Only Time i bakgrunden. Jag tycker den här veckan att det skulle passa väldigt bra att blanda samman er Hyland-prenumeranter med spelarnamn ur Arsenals dubbelvinnande trupp från 1997-98 säsongen. Så om Enya drar igång så kör vi helt enkelt. David Seaman, Per Nilsson, Tony Adams, Marcus Nymad, Steve Bold, Johan Wall, Jason Crow, Rickard Jonasson, Lee Dixon, Per Lagerqvist, Martin Keown, Karim Hadje, Scott Marshall, Axel Eriksson, Matthew Upson, Marcus Halling, Nigel Winterburn, Kristoffer Jönsson, Boa Morte, Anders Sjöberg, Steven Hughes, Emil Jensen, Emmanuel Petit, Tevin Staxton, David Platt, Johan Andersson, Patrick Vieira, Rasmus Persone, Nicolas Anelka, Mattias Axelsson, Dennis Bergkamp, Marcus Wilberg, Ian Wright, Einar Österberg och Mark Overmars.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Jag tänker att det land som jag jämte Sverige tycker bäst om idrottsmässigt är ju Tyskland.
Ja, det tror jag inte att någon
har undgått någon, nej. Och jag tänker att då vill jag göra en liten komparativ studie mellan Sverige och Tyskland avseende alkoholkultur primärt inom handbollen.
Mm.
Så därför har jag ringt upp C-mores expert Charles Sjöstrand och handbollslandslaget för damer, förbundskapten Thomas Saxny.
Får man säga bara några
lite cross promotion?
Ja, just det, du jobbar ju också för dem.
Ja. Ja, ja. Ja, men Charlie är med för att han är vältalig och trevlig och duktig faktiskt bara. Och han har spelat i Minden, Giver det Minden i Tyskland.
Hur går det med Jens Tolgan förresten? Har du fått in honom till podden än?
Ja, alltså när helst ni och vi behagar. Jag har inte frågat honom, men det är det minsta problemet skulle jag säga.
Jens.
Ja, Jens är,
alltså, han har en liten bomb här. Han har övervägt att börja kommentera
igen.
Igen. Ja. Men sen kom han på att han inte ville.
Oh.
Dubbel avslöjande.
Den sämsta bomben jag någonsin har hört. Bomben består alltså i att Jens Grugavel inte ska börja kommentera. Ja.
Nej, det tycker inte jag. Bomben består, alltså rubriken, om man skulle sätta den här rubriken, ja, avslöja skylten, så skulle jag avslöja plattan, skulle jag tycka.
Två
steg, ja, kan
Jens Grugavel ska inte börja kommentera igen. Det är den sämsta bomben jag har hört.
Han överväger att börja kommentera igen. Det tycker jag är bomben.
Han har tänkt tanken.
Nej, han har
inte så jävla konstigt, han har ju kommenterat.
Så, om Sten tillbaka skulle säga få gästrodda resumé en vecka så här. Ni får full tillgång till alla så här. Ni gör resumé den här veckan.
Ja,
så
fan vad kul.
Tre dagar ligger högst upp på sajten. Ligger bara Jens Torkraven. Tror inte jag kommer börja kommentera. Riktigt
bomben.
Sjukt del alltså.
Rör upp på Twitter så. Finns ingen så. Noll känsla för liksom medialogi. Får man säga lite om Charlie Sjöstrand?
Det får jag.
Han ser väldigt han ser väldigt ren ut.
Ja, det är faktiskt sant, en bra betraktelse, väldigt väldigt ren. Ja.
Väldigt snygg.
Väldigt snygg och snygga kläder och har ju också jobbar ju som revisionskonsult.
Ja, och det tycker jag syns.
Ja, det gör det. Och bor i Sävedalen också, lite lite bättre kvarter. Mm. Välkommen till Snett inåt bakåt, Charlie Sjöstrand.
Ja, men tack.
För de som inte vet så har du ju ett förflutet i den tyska Bundesliga-klubben Minden under några år. Och jag är ju lite fascinerad av Tyskland på många sätt. Men jag tänker också att det finns en annan alkoholkultur kopplat till sport kontra Sverige. Mm. Vad har du upplevt under dina år där?
Ja, men det är exakt det jag har upplevt faktiskt. sen vet jag ju inte... Alltså, ja, jag har ju varit i en klubb i Tyskland, men jag vågar ändå påstå att det är ett ganska bra tvärsnitt hur det fungerar med tanke på att det var så ja, vart vi än kom också. Liksom.
Och hur var det då?
Ja, det är ett speciellt förhållande till alkohol, men absolut ett, ja, men en acceptans och en självklarhet att det finns. Alltså, vi hade ju knappt ett eget omklädningsrum i våran hall, men vi hade ju ett rum där vi förvarade backar med öl och en kyl där man kunde, som alltid skulle vara påfylld liksom, så att man alltid kunde knäcka en bärs efter träning och match och sådär. Så det var ett självklart inslag skulle jag säga.
Pratade ni någonting om det när det kom unga svenska? Nu är det inte så våldsamt ung, men när det kommer några unga talangerna som känns som att de knappt har testat en öl, kommer till Tyskland, blir de invigda i en alkoholkultur då, eller accepteras det att de kanske inte vill ha?
Nej, jag tror det är lite svårare. Det är en större acceptans här. Men det minns jag som en ganska tydlig brytpunkt även mina sista år i RIK innan jag drog ut till Minden. Att den generationen som kom upp då, som var liksom 10, 11, 12 år yngre än mig. Där var det, alltså där hade det hänt rätt mycket också. När man, alltså i Sverige har du ändå det här någon gång per höst och vår så försöker du få till en lagfest ändå. Och då är det ju liksom alkohol ett stående inslag, även fast det inte är det varje dag, varje vecka. Så är det, liksom, du har ju punkter där du ändå, nu är det lite teambuilding. Och då var det ju spelare som inte, nej men jag dricker inte alkohol. Och det var ju ganska så här, nähä, okej, okay, wow, vilket statement. För det är ändå, tycker alkohol och idrotten har ju alltid varit ganska, ganska sammanflätad ändå under i alla fall min karriär även i Sverige. Och i Tyskland tror jag det är svårare. Här är det ingen som... Ja, okej, då får väl du göra det då. Men i Tyskland är det nog... jag kan tänka mig att det är svårt att ducka en bärs i Tyskland. Svårare än vad det är i Sverige i alla fall.
Och också sådana här inkilningar och sånt där kan jag tänka mig att då hetsas det ganska bra, eller? Lite studentikårstämning.
Ja, precis. Alltså, när du sa att, eller frågade om jag kunde vara med och dra några anekdoter, och absolut så, ja. Men sen ju mer jag tänker på det så blir det ju, man hamnar alltid på samma ställe. Det blir det här gymnasiala, omogna, grabbiga. Alla anekdoter är likadana. Alltså det slutar med, det är alltid med, och sen blev alla asfulla och tog av sig kläderna och sprang runt nakna. och det är ju roligt. Men det är också så här, det blir okej, okay, och en annan gång så var vi där och så blev alla asfulla och klädde av sig. Och sen så det är liksom alla anekdoter jag har slutar på ungefär samma sätt, att någon blir asfull.
Men vad är det med idrottsmän att klä av sig och köra bar Uber? Och ännu värre, naket.
Jag vet inte om det är... Det kanske finns en... det är väl en mindre... Man behöver inte skämma så mycket över sin kropp kanske som idrottsman. Det är nog en tröskel. Men sen är det är inte så att det var olika. Att oj, den här gången var han naken. Det var ju alltid samma. Det var alltid Florian i vårt lag. Som alltid, han tog alltid av sig kläderna. Det är på något sätt, det är inte bara påtryckningar från omklädningsrum. Det är ju subventionerat på det sättet att efter matcher så ska man upp i vippen och dricka en bärs med sponsorer och vippgäster och sådär. Det är liksom, det ska man bara göra. Vi hade efter våra matcher, oavsett om det var vinst eller förlust, så var det alltid två spelare som skulle rätt ner i fankeller hette det då. Alltså fansen hade en egen avdelning i hallen där de hade en liten bar och laddade upp inför matchen. Och då efteråt så var det alltid två spelare som skulle ner dit och snacka lite med dem, göra en liten intervju där och prata om matchen. Och då var det ju två shots och en bärs. dirr liksom, när man kommer ner. Spänger honom.
Fan vad intressant. Alltså, fankeller är ju, det visste jag inte ens att vi har ändå varit ganska mycket bland annat Flensburg och sådär. Järnacka Löven, där hade de ju lite mer fans i arenan, men i Flensburg får man gå ut, det känns nästan som man går på gymnasiet, så får man gå en liten väg till någon slags aula där man samlas med personer. Men fankeller, där känns det ju becksvart.
Ja, nej men det har väl lite att göra med som du säger också, att beroende på vilken venue och vilken klubb, det här är alltså en gammal hall, en klubb med gamla anor och vanor, gav det minden. Så då var det ju, det var där man kunde husera fansen på ett hyfsat enkelt sätt, nere i ja, en trappa ner så att säga. Men det var alltså, jätte mysigt och gemytligt på alla sätt, men då var det ju sådär, ja, välkommen ner, ni har fått torsk med 10 här, ta en sup och en bärs och berätta lite om det, eller ni vann, härligt, där måste vi fira en sup och en bärs. Så det är såhär, det är en liten schizofren, det är inte helt lätt att förhålla sig till det som spelare heller, för det är, samtidigt som det förväntas, så ibland blir det också en form av belönings- eller straffsystem. Om man åkte på bortamatch så var det ju alltid med några backar öl i bagage, eller i liksom lastutrymmet. Och vann man, ja då var det ju bara på med, upp med backarna, och så liksom var det, ja, tuta och kör de som vill. Förlorar man, då var det så här, ja, ibland så fick materialaren order om att plocka ner en av backarna och ställa i lastutrymmet. Då var det bara, det var så här, en öl var det då. Då var det nästan som ett straff om man hade förlorat men ändå gjort det hyfsat. Hade man förlorat på ett dåligt sätt, då fick man ingen öl.
Men du, i fankeller, var han där med trumman eller som du har berättat om tidigare? Berätta lite om honom, för nu är vi liksom i en liten bredare podd än handbollssfären.
Trummor är ett ganska vanligt inslag i tysk handboll generellt. Det finns ju även på sina håll i Sverige, men det är ju ofta en liten klick med folk som står och trummar för att dra igång stämningen och sådär. Och just den här hallen som är, som sagt, river numera, så att den rest in peace, men det är en gammal jäkla hall liksom, tegelväggar på båda kortsidorna, läktare på långsidorna bara, men så fanns det ändå en liten så här ståplats. Den här gubben med trumman stod vid ena kortsidan då och alltid förde ett jäkla oväsen. Och det hände ju då att om spelare när de kommer i hög fart och blir tacklingar, att man glider ut i hörnerna där, och då var det inte så långt till väggen, utan det var så här skumgummi, ja, eller värderade saker uppställda där för att det skulle åka in med huvudet i väggen till och med. Och när man åkte in i en sån då som motståndare, då fick man passa sig, för då stod han där med trumman och gärna doppade den i huvudet på när man skulle resa sig. Så det hände mer än en gång att det blev bråk där nere i hörnet, för att då hade, tittar man bort, ah, ja, det är någon som har fått trumman i huvudet.
Vad heter han? Vad har han för namn? Vet man det?
Reinhold, ja, såklart.
Ja, givetvis. Det verkar ju som att det fortfarande, alltså det känns som att i Tyskland och i handbollen så finns det kvar lite längre här, att man har öl i omklädningsrummet och så här. Jag tänker mig att i Werder Bremen och Borussia Dortmund i fotboll och så tror jag absolut inte det finns kvar.
Nej.
Men i handbollen är det lite snitta handlar fortfarande i de här omklädningsrummen, de ölsponsorer som slänger in en back och sådär.
Ja, just det.
Men däremot så tror ju både Thomas och Charlie att den här yngre generationen som kommer fram, de är ju totalt ointresserade av alkohol.
Aha.
Helt enkelt.
Nej, men jag tänker att ja, men i början av 2000-talet tror jag absolut att det förändrades sig. Just att Bundesliga också hade så många utländska spelare. Och att det är ju fortfarande den starkaste ligan i världen. Och det ställer klart. Men vi har ju haft tränare som inte trodde på styrketräning. Vi fick inte lov att styrketräna. Sen att alla de har vader som ungerska landstingschefer som inte behöver kanske gymma på samma sätt. Det är en annan sak. Men vi fick inte lov att gymma. Liksom. Ingen fystränare, liksom, ingenting med kost att göra, utan nu, allt är ju liksom, allt var ju bara, man fick betalt för man hade spetskvaliteter och sen så, det var, nu är det inte så länge, utan det har ju blivit en helt professionaliserad liga med som man håller yttersta världsklass. Ja, men vi kunde spela matcher i Bundesliga och sen så en söndag och sen stannar man på någon markeringsplats och träffade fans som hade åkt i bilar och sett matchen och så klämde man ut. Sen så bara, det var inte så att vi, eller bara ställdes fram en massa, stod man där och drack med någon på någon parkeringsplats 2 timmar och sen körde hem. Det tror jag inte finns idag längre, eller här som drack i bussen som det var på vår tid liksom.
charmigt att hänga på en sån parkeringsplats ut med Erlangen och så surra med lite fans.
Och då var det liksom att ibland så var det spelarna som köpte ön till fansen.
Som en homage tack liksom. Tack.
Ja. Men jag minns också, det kom, jag hade köpt efter någon match, någon bortamatch hade jag köpt med någon cola och så kom in i bussen och stod sportchefen där och tittade mig som om jag liksom kom på en annan planet. Men jag bara, fan vad på med Coca-Cola? Det är mycket socker det är det. Det är typ osäkert så jag sätter på slänga den där. Och sen så var det ju inte någon som hade på ögonbrynen så hade alla i den här välfyllda kilen och plockade på sig bärs. Det var helt okej att dricka sex öl på vägen hem från Magdeburg. Men att ta en cola liksom till, det var helt, man flög liksom verkligen.
Men vad, om du ska teambilda svenska damlandslaget, vad gör ni då? Du rullar ju inte in en back stark sprit liksom.
Nej, vi dricker ju ingen alkohol alls på att samla överhuvudtaget. Och det ska vara också. Vi jobbar ju väldigt mycket med att lära känna varandra och skapa aktiviteter där det krävs att alla liksom bidrar med. Ja, men är delaktiga för att möta uppgifter till exempel. Att jag tror att alla väldigt mycket om att lära känna varandra i andra situationer än bara på handbollsplanen. Och det kan man ju absolut göra utan att.
Men en ljusglimt i mörkret är ju den här där de berättar om, tycker jag, när, som verkar vara lite allmänt då, att när tyska lagen har varit på bortamatch i bussen och åker på väg hem så samlas man på en bensinmack och där krökar man med fansen som ett tack för att man har,
ja, absolut.
För att de har varit och stöttat den på bortaplan.
Ja, man kliver ner bland folk. Alltså. Mm.
Då är det också den här fan Keller i Mindens gamla sporthall som Charlie berättade om, som känns som vi hade kunnat trivas ganska bra i.
Mm. Är det källare eller?
Källare, ja.
Tyskarna har ju inte heller, det finns ju en och annan turnering så även i tysk fotboll.
Ja, jag tänker. Då heter han Dietmar Adams.
Dietmar Adams.
Alltså jag har ju suttit och värpt på en historia ganska länge som utspelar sig på Malta 1973 i samband med en kvalmatch.
Ja, du har sagt mig flera gånger så här, den sparar vi.
Ja, jag kommer säga det igen nu.
Nej!
Ja. För i veckan så köpte jag Åke Stolts bok som heter En sorts kärlek. Där jag förstått att detta ska avhandlas. Jag läste kapitlet två gånger. Begriper absolut ingenting om vad som har hänt riktigt så här. Så att jag tycker vi håller på den återigen.
Okay.
För att tills vi hittar någon som kan berätta den,
ja, på rätt sätt.
Absolut bästa, ja, sätt.
Men kan du tisa lite ändå?
Nej.
Ja, vi kan få något.
Men däremot så sprang jag på ett annat kapitel som var ganska kul. Som heter Spola kröken genom strupen. Som också Stolt har skrivit. Och då skriver han om hur det var förr i tiden. Bland annat då kring bandyn. För bandyn var tydligen jäkligt bra på att samla pressen. Och ha lite middagar, lite sittningar. Kanske upptaktsträffar och sånt. Mm. Innan ordet egentligen var uppfunnet.
Vi kan ju bara, om vi bara byter namn på det här kröket. Så får vi betalt när vi gör det så här. Ja. Vi kallar det för en upptaktsträff.
Aha. Skitbra på det alltså. Och en av huvudfigurerna inom bandy var ju Torsten Ademy, den vi pratade om tidigare, Snoddas agent. Han var bra på att få pressen att skriva om bandy. Sket fullständigt om det var positiva eller negativa saker. Så här, all publicitet är bra publicitet. Mm. Och då skriver Åke i den här boken då, som jag köpte av en helt annan anledning, att de på en tillställning med bandyförbundet under den så beramade kampanjen Spola kröken blev serverade snapsar där dekalen Spola kröken var underlägget som snapsen stämdes på.
Alltså. Ja, kul.
Ja, det är bra. Det är så här, Spola kröken, men vi kommer inte göra det.
Bara, fan vad kul, den bara, personen som kom på det.
Ja, bara jag.
Kolla gubbar, kolla!
Om det nu var någon tanke, det kanske inte var så. Det blir som det blir ibland.
Ja, det blir alltså.
Och han skriver lite om dubbelmoralen då, kring idrottare som inte dricker och alla banketter och resor och gott om pengar och hotellvistelser och segerfester och så där, att det krökas rätt bra ändå. Alltså. Mm. Så berättar han också om ett tillfälle när Svenska skidförbundet har bjudit in till en rätt fin sittning i stadshuset. Drottningen och kungen är där, men Arne Jägmo, som då är ordförande i Svenska skidförbundet, var tydligen en fanatisk helnykterist. Mm-hmm. Så att det var helt alkoholfritt. Åker stolt på middagen, dricker alkoholfritt rött vin hela kvällen. Har aldrig haft sån huvudvärk i hela sitt liv. Så lovar dyrt och heligt att han aldrig någonsin kommer att dricka alkoholfritt. Tycker att det ska borde förbjudas helt och hållet. Så. Kungen står ut i, det vet vi ju, kungen är ju, han tar ju gärna en rutt eller två. Sådär.
Röker också.
Röker också. Står ut i 4 timmar och en kvart. Och sen så drar han därifrån och då bryts ju den så kallade taffen och då sätts det snabbt upp ett sporadiskt barhäng i ena hörnet där. Och så skriver han så här: på 20 minuter hade svensk skidsports församlade delegater från hela avlånga Sverige berusat sig på rekordtid och rusade ut i huvudstadens nattvimmel. Det tog 20 minuter då, efter den här helnyktra sittningen innan alla var as. Plakat och drog ut och ställde till med en massa elände i stan. Så.
Life finds a way, som de säger i Jurassic Park.
Men. Ja, men lite så. Erik Persson, den gamla MFF-hövdingen, han fick ju inte betala sina spelare i kontanta medel, så att säga. Han gjorde det en gång i tiden och åkte dit. Mm-hmm. Blev degraderad med Malmö FF. Det föddes ett evigt IFK Malmö-hat som man misstänkte var de som hade tipsat skattemyndigheten, kanske det var. Så att han betalade istället spelarna med 2 vita och en brun efter match. Då fick man ju kuponger på 2 snaps och en konjak.
Konjak var väl doping i slutet av 1800-talet på hela listan.
1800-talet? Mm.
Och det finns några stycken som har trillat dit riktigt ordentligt. Vi ska inte ranka dem här.
Varför inte?
Och kanske inte heller lista dem. Nej, men vi kan, alltså Lillstrimma, hockeyspelaren, den otroligt lovande svenska ishockeybacken, kanske den bästa vi hade på den tiden. Han drack en del. Uh-huh. Klimpen Häggroth, målvakt i 62-laget i Colorado Springs, han drack en del.
Nacka.
Nacka drack en del. Och Gunnar Andersson då, som just jag det. Kommer tänka på.
Marseille Alkisen.
Han drack ju en del. Han kallades ju, han hade 2 smeknamn. Ett i Sverige och ett i Frankrike. Säffle Gunnar. Det är det svenska smeknamnet. Det franska är då Bombardier de la Côte d'Azur. Han är ju en av våra största, bästa och kanske minst erkända fotbollsspelare. För han spelade ju aldrig i landslaget. Nej. Gjorde aldrig en landskamp. För han stack tidigt. Började spela IFK Åmål. Hade en liten sväng i IFK Göteborg innan han stack ut i proffslivet. Aha. Landade då i Marseille. Och där räknas han ju fortfarande som en av klubbens största spelare genom tiderna. Oerhört stor alltså. Och det är även Roger Magnusson som spelade där på 70-talet. Aha. Fruktansvärt stor alltså. Kommer dit som svensk, du blir buren runt i sån här kungastol.
Ja, just det. Typ. När är det då han är i Marseille?
50-tal. Fortfarande den som har gjort mest mål för klubben, tror jag.
Gunnar?
Ja.
Ja, jävlar.
Och Marseille har ju haft en del hyfsade spelare genom åren. Jag tänker på
Zinedine.
Ja, han var där.
Han har spelat där, men han är nog från stan.
Han är från Marseille.
Sa jag Josip Skoblar? Sa jag det?
Nej, men det
sa du.
En kroatisk exekutor. Gjorde mycket mål på 70-talet där med Roger Magnusson som
exekutor. Chris, är det Chris här?
Ja, eller Björn Hellberg. Gästspelare i podden. Sean Pepperpan, Enzo Francescoli, Uruguayan, tror jag. Zinedine Zidanes son är döpt efter Enzo Francescoli. Men det som är lite intressant är ju hans öde då. Jag har ju varit i Marseille en gång i tiden och letat faktiskt efter hans gravplats där på Cemetery Saint-Pierre, kanske den heter.
Ja.
Kyrkogård som heter Saint-Pierre. Exakt. Vill man säga. Otroligt stor. Hur mycket gravar som helst. Det var rätt häftigt för att jag hade då en Marseille-kontakt med mig. Och vi åkte till den här, kyrkogården och började ställa lite frågor om var finns Gunnar Andersson, den svenska fotbollsspelaren. Och då började hända någonting i folk. Det var 6-7 personer som stod och slog i gamla register och böcker. Och,
så de hade med sig då?
Nej, men på kyrkogården. Alltså i något slags, på något kansli där.
Annex.
Och de ropade in någon så här, kom de, denna svenska som frågade efter Gunnar Andersson och sådär. Och till slut så fick vi då någon slags riktning där vi skulle leta. Jag tror att det var uppdelat i kvadrant eller sånt där som hette. Och så gick vi där och letade. Så till slut så hittade vi en liten urna. Så där ligger han fortfarande. Alltså. Mm. Och det var ju väldigt tragiskt för att när Gunnar kom till Marseille så sägs det ju att han aldrig hade druckit någonting annat än mjölk hela sitt liv. Och det tyckte ju Marseille-borna var askonstigt.
Ja, och tuntigt kanske.
Du kan ju inte dricka mjölk. Nej. Här ska du dricka vin.
Ja.
Som alla andra. Eller som vanligt folk. Så han började dricka vin och fick ju smak på det. Och det är lätt att få smak på det i just Marseille också. Mm. Som en helt fantastiskt härlig...
Mjölkregion.
Mjölkregion. Stad. Lite mörkt när man tänker efter så att han övertalade så.
Ja, det är precis.
In i det.
Så. Det kunde liksom låtit honom dricka sin jävla mjölk där.
Och så börjar han läska. Och det finns mycket pastis också i Frankrike. De dricker gärna pastis och stark sprit egentligen. Ja.
Mm.
Blandas med en isbit kanske.
Lite vatten har han ibland också.
Och lite vatten, ja. Blir fullt som ett jävla ägg om man dricker mycket sånt. Men gott är det ju.
Ja, gott som fan. Innan maten gärna så har jag lite pastis och ett immigt glas.
Och med tanke på Tony Adams då, att man kan kröka under karriären, det gjorde Gunnar också. Då sägs det ju att han inför ett möte med ett lag, jag tror det var Robert. 1954 hade slagit vad med en lagkamrat om att han kunde prestera trots att han hade druckit 10 stycken pastis för avspark. Han var så jävla packad så att han kunde inte knyta skorna själv. Så att det var en lagledare eller en tränare som fick knyta skorna på.
Innan match.
Och så gick han in och så gjorde han 3 mål när de vann med 5-2 då.
Franska ligan så total fullkomligt liksom blåbärsliga.
Han bara fuck you. Han trodde det var mjölk.
På Säfflemål. Men så blev han då kvar i Marseille efter karriären, Gunnar, och söp ihjäl sig, dog om jag minns rätt i samband med någon slags promenad till arenan där det skulle spelas match. Föll han ihop där i folkvimlet och låg och dog i rännstenen bara 41 år gammal. Och det som gjorde så jävla starkt intryck på mig var att tidningen där nere, jag kommer inte ihåg vad den heter, stor fransk fin tidning såklart. Så de tryckte på första sidan dagen efter, pardon Gunnar, så här, förlåt Gunnar. Och någon slags kollektivt dåligt samvete där, så här, fan, du kom hit, du gjorde alla de här målen för oss, skänkte oss så mycket glädje och fan, hur kunde vi inte ta hand om dig? Nej. Hur kunde vi låta dig hamna där någonstans?
Vilken jävla självinsikten då?
Ja, verkligen. Riktigt bra första sida så. Pardon.
Fan, berörde jag nu?
Ja, men det skulle man kunna bli faktiskt.
Ja, men jag är det. Ja, okay.
Men det, alltså,
det är starkt det också att ha varit och tittat på urnan. Mm. Eller i alla fall liksom
det
där urnan.
Det är inte så jävla många som har varit där, tror jag inte. För att det är inget man går och
skryta.
Ja, men det kan faktiskt, det är inte som att gå in på Pierre Lachaise och leta upp Oscar Wildes gravsten. Så,
fittiga som, jävla gravsten.
Som är utmärkt på alla jävla kartappar som finns. Så
där. Ja,
det här är någonting annat. Så att, gör det om ni har tid.
Ja.
Och vi kanske ska göra det i podden också. Ta med fan alltså.
Ja, det tycker jag.
Det är en jäkligt pampig kyrkogård. Den ser inte alls ut som svenska kyrkogårdar som är gravstenet, en stor lite utkastad, lite kors och tvärs. 482 000 gravplatser. Massa otrolig stad. Alltså, fan vad, alltid drömt om att återvända dit. Jag blir alltid lite glad när jag tänker på att Håkan Karla Carlqvist tillbringade sina sista år i livet där nere vid den här kusten i närheten av Marseille, totalt i skuggan av all media som man skydde som pesten så här. Det var ändå fint att han har suttit där och haft det jävligt gött som en stråhatt och
Pernod.
Kanske en förgasare som Axel. Ska vi gå ut på lite muntrare tonen då och bara lyfta några korta, fina, bra svenska sportkrök vi minns.
Ja, men där det inte är odelat mörker i alla fall.
Nej, utan precis.
Gå ut på en i dur då.
Tänk genast på VM-guldet i Wien 87 när hela svenska landslaget firar detta första guld på 25 år på en bar, råkar stöta på det kanadensiska landslaget där, och handgemäng uppstår, och som en räddare i nöden så dyker Micke Pernfors upp med sitt Amex och säger att baren är öppen nu, och så lugnar ner sig. Ett jävla bra svensk sportkök. Ja. Och så åkte Pekka hem dagen efter till Stockholm utan skor.
Det finns ju också en legendarisk berättelse som, eller det är väl ett rykte egentligen, så vi ska akta oss för att förtala nu, men att Eurosports snooker-kommentator Kim Hartman vid något tillfälle när han kommenterade en sån här 12 timmar lång match mellan Ronnie O'Sullivan och någon annan sån sprättig britt så i evighetslång snookermatch, stänger bara av micken, så går ner, han sitter någonstans i Sundbyberg, så går han ut två kvarter bort till närmsta pub, så här, ber bartenden i den puben sätta på hans egen sändning på Eurosport, sin egen snookersändning, titta på den samtidigt som han dricker två stora stark, så, och sen lommar han tillbaka in så i sin hytt på Sundbyberg, fortsätter kommentera samma parti.
Att helt tyst i 45 minuter, så har man bara så här.
Magnus Larsson efter seger mot Ryssland i Davis Cup 94 tänker att om Stefan Edberg dricker en sexa shot så kan jag dricka tre och ändå vara bättre än honom när jag ska möta honom i Grand Slam Cup i München om ett par dagar, så första gången lyckas med det, slår ut Edberg och vinner sen Grand Slam Cup.
Det sägs ju att Ingvar Oldsberg i samband med Los Angeles OS 1984, han var där som högprofilerad reporter och kommentator, att han var försvunnen så i flera dagar, att han sov i en park i Los Angeles, och att han, när han sen kom tillbaka, bara åkte ut och utan att kommentera överhuvudtaget, bara åkte ut och började referera. Ny tävling.
Bengt, attraktiva Bengan Andersson, Fotbollsskolan 07, kvällen när hela Sverige var på tårna.
EM 2006 i Göteborg, friidrott, Jimmy Nordin, kulstötare, besviken över sitt resultat. Sätter sig i VIP-baren på Ullevi, ser upp sig dyngrak i landslagsdressen. Blir omhändertagen av polis.
Jan Gio Wallner bryter foten på Brolins krog Undice 2002, centrala Stockholm. Då rankar sjua i världen.
Jag tänker på Peter Åslin, svensk ishockeymålvakt, 1993 skadar sig illa. Jag vet inte om han sliter av någon muskel eller sträcker en ljumske rätt ordentligt, så jag inser att nu är det färdigspelat, får några smärtstillande sprut och går sedan ut med presschefen och alla och krökar järnet.
Var det inte rullstol också?
Riktigt packad, så att de måste rulla tillbaka honom, ja, i rullstol. Och sen har jag förstått att det finns ju inga bilder på Peter Åslin i rullstol, men för att symbolisera detta så sägs det att någon pigg frilansande fotograf åker till Rosenlundshallen i Jönköping och hittar en rullstol, så och rullar ut den på isen och tar en bild på den. Så får det vara...
Men årets bild då, till exempel.
Ja,
årets idrottsbild.
Ja, årets bild. Ja.
Stort tack för att ni har lyssnat.
Tack så hjärtligt. Kul att vara tillbaka.
Snett inåt bakåt produceras av Oh My.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner.
Kia, movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000-mile powertrain and 5-year 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.